Lyssna på hur det låter.
Va? Låter det bra?
Ja, du låter bra, men den här jävla stockholmskan du går ut och släpa med. Så. Tjena, jag heter Tom. Jag tycker om GT. När jag vill se vilda djur, då går jag på Skansen. Det låter så töntigt, Tom.
Låter jag töntig?
Ja, nej, men stockholmska, jag har ju vet. Jag har ju förstått nu vilka... Hur fjantigt det låter.
Har du helt tappat din dialekt? Din identitet, höll jag på att säga.
Ja. Jag är en kameleont. Jag byter identitet med... Nu har ju du pratat stockholmska med mig i snart 30 sekunder. Så att nu är jag tillbaka.
Ja. Skön.
Ja.
När du ger vittnesmål... Så kommer de misstänka dig extremt mycket, för du, beroende på vem som intervjuar dig, så ger du ett helt annat intryck.
Ja. När Alexandras mammas katt Gunnar pratar med mig, det är alltid en uppgörelse.
Och du ryggar upp.
Ja.
Visa inte nacken.
Du vet, sätter mig på sidan som katter gör. När en katt ser en annan katt, då brukar de spänna ryggen och visa upp sig diagonalt för att de ska verka större.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sveriges absolut mest älskade företag.
Symbol.
Symbol. IKEA är vår samarbetspartner den här veckan.
Jaj.
Tack för det, IKEA. IKEA som är specialister på allting när det kommer med hus och hem, men framförallt kök.
Jajamän.
Och Tom, du och jag håller ju på att planera om våra kök.
Stämmer.
Och då är det alltså så att de har nu ett erbjudande som vi kan ta del av. Yes. Perfekt tid. Perfekt tid!
Det är så att om du blir IKEA Family-medlem
Eller är vilket du borde vara,
och ska köpa ett nytt kök, så kan du utan extra kostnad få hem IKEA till dig. De hjälper dig att planera köket på plats.
Alltså köksspecialister.
Ja, exakt, det är ju det som man behöver. Jag vet inte hur jag ska börja.
Ja.
De kommer dit.
Ja.
Och när du köper köket så kostar det ingenting
att du har fått dit den där köksspecialisten.
Att de har hjälpt dig.
Nej, helt otroligt.
För det är den hjälpen man behöver.
Ja, och vill ni ha inspiration till kök överlag, så ska ni alla gå in på ikea.se/kök och kolla in där. Det är det jag gör i alla fall.
Eller så tar du hem dem till dig.
Det är det. Jag kommer inte ta hem dem.
Jag
är ingen köksspecialist.
Jag kommer bjuda på kaffe, jag kommer bjuda på massarin.
Ja.
Och de kommer lösa mitt kök.
Livet ler åt dig ibland, Tom.
Ja. Tack, IKEA.
Tack, IKEA.
Ja, du har rakat bröstet, säger jag.
Ja, eller så har jag börjat tappa hår på bröstet. Jag vet faktiskt inte riktigt.
kan vara det.
Jag har ju rakat bröstet, men nu är det ju tillbaka. Det är ju en jävligt dålig idé att raka bröst överlag.
Kliar?
Ja, något så inåt helvete. Och det är omöjligt att veta vilket hårstrå som kliar, för jag har 1 miljard.
Men fastnar det, liksom fastnar din t-shirt när du ska ta av dig?
Jag tror du skulle säga, fastnar det mat där?
Ja, det gör det ju. Det är som Gimlis skägg.
Exakt.
Och du, ska vi ta en liten?
Berit!
Bass.
Bass. Jag har fin bass.
Fan, vad fin konst du har bakom dig.
Jag skulle vilja vara så intresserad av konst, men jag, för att det känns som att det gör på riktigt en intressantare person.
Ja, alltså jag kan ju ingenting om konst. Men, och det gör den ju också lite mer folklig, eller?
Jag skulle, ja. Alltså att jag man, vet inte. Jag tycker att det gör en lite endimensionell. Att man inte uppskattar intryck av saker som andra finner intressanta.
Jag uppskattar konst. Alltså jag uppskattar tavlor. Men jag skiter det blankaste i vem som har gjort dem. Och hur mycket de är värda. Alltså,
det för mig är mycket mer intressant. Ja. Alltså hur den här tavlan tas emot. För att tavlan i sig ger mig inte speciellt mycket. Jag har aldrig börjat gråta av att titta på en.
Du kan inte beundra en tavla.
Nej, men när jag kollar på Mona Lisa, vilket jag gör titt som tätt.
Mm.
När jag känner mig nere, när jag känner mig låg eller glad, så kollar jag på Mona Lisa. Och då är det inte så att jag tänker, fy fan, det här är en helt otrolig tavla. Jag tänker ju bara, det här är överhypad skit.
Ja, men jag förstår vad du menar. Det är klart, historier bakom tavlor kan vara ascoolt. Och Picasso och olika konstnärer som är liksom.
Det är kul att det tog slut här. Picasso och
Van Gogh. Nej, vad fan.
Ja.
Nej, men mer än så kan jag ju inte om konstnärer. Alltså jag kan nästan inga konstnärer.
Du vet att Van Gogh var ju han som
holländaren.
Ja, exakt.
Skar av sig örat och dog urfattig.
Yes.
Sålt 2 tavlor.
Efteråt?
Under sin livstid.
Var det så dåligt?
Jag tror det.
Det måste ju ändå betyda att det jag menar på är ändå, alltså, det finns någon typ av legitimitet i det. För att hans tavlor var ju förmodligen inte speciellt bra då. Men han ökade ju sitt värde hutlöst när han skar av sig örat.
Det var ingen som köpte hans tavlor när han skar av sig örat heller.
Nej, men om du säger
sen
så här,
levde han ju flera år utan att sälja någonting. Ja. Och höra någonting.
Ja, men om du skulle göra som du sa senast, att låta Sam bajsa på en canvas. Ja. Då hade den gått för 500 spänn, säger vi. Vi ska inte ens diskutera vem som skulle köpa sånt. Men 500 spänn. Och ja, så hade man tänkt så här, har någon bajsat på en canvas. Men om det är en psykstörd person, ja, som man hade sagt så här, vad är det där för tavla? Jo, men det är en psykstörd person som har bajsat på en canvas. Då hade den varit värd 10 gånger mer, för då hade det funnits en.
Men jag skulle vilja omge mig mer av tavlor. Så jag hade trivts bra i Ulfs hem, tror jag.
Och framförallt jag blir, den här scenen.
Ja, men jag tror jag tar mer intryck. Jag får fler intryck av tavlorna än vad du får.
Ja, och sen jag kan inte ha, jag vet inte om jag kan ha ett konstintresse, för jag passar så jävla dåligt i kravatt och basker och polo.
Vi är ju väldigt endimensionella, du och jag, Petter. Det är bara att inse det.
Hockey.
Det finns inget mer.
Hockey, snowboardskillar.
Ja, alltså jag kan ju ingenting om författare heller.
Nej. Nej, men om jag skulle stå på ett galleri, så skulle jag tänka så här: oj, här luktar det prutt. Är det en del av en installation, eller är det bara någon som har fisit?
Eller är det jag som har fisit?
Eller är det jag som fes?
Är jag en del av en installation?
Hörrni, jag fes här borta. Är det konst?
Men jag kommer ihåg när vi hade Överbordet säsong 1 och första avsnittet, tror jag var, eller andra, med Kalle Schulman och Mikaela Hamilton.
Just det.
Och båda de är ju kunniga och intresserade av saker som jag inte kan någonting om. Och de kollade igenom vilka böcker som fanns i min lägenhet.
Ja, och skrattade rått.
Och skrattade rått.
Inte med dig, åt dig.
Ja, för det finns inget av värde där. Det var Zlatan-boken.
Mm.
I princip.
Ja,
och det är ju sorgligt.
Men det var väl också innan du och Vera blev tillsammans och hon fick göra ditt hem.
Ja, gud ja.
Kvinnokompatibelt.
Ja, det var innan hon hade flyttat in.
Ja.
Nu finns det mängder av böcker som jag aldrig har läst.
Mm. Apropå Överbordet, som är en ja, det är inte en rip-off, för att talkshows och sånt har man väl gjort hela tiden. Men Joe Rogan.
Ja.
Det är helt bizarrt. Alltså Joe Rogan Experience, det är en podcast i Amerikat.
Världens största podcast.
Världens största podcast som finns på överallt och på YouTube. Och nu har alltså han blivit såld till Spotify för 1 miljard riksdaler. En podcast för 1 miljard riksdaler.
Du vet också att Spotifys aktier ökade värdet, ja. Värdet på, så att det ökade med 5 miljarder.
Ja, exakt. Det var ju en toppen deal ju.
Det var ju en toppen deal för alla.
Vad hade vi fått om vi hade sålt vår podd till Spotify?
Jag vet inte, Petter. Vi är ju Sveriges största podcast.
Stora podcast.
Så kan man säga.
En gång på Brillo var det en kille som sa att du får en värteskaramell med om du slutar podda. Jag antar att det är typ samma sak.
Ja, det är ungefär där vi ligger. Nej, men det är ju otroligt. Men de som tjänar mest pengar på poddar här tjänar ju saftigt också.
Ja, men det är klart. Alltså topp 5, de som har varit störst. Alex och Sigurd, Bianca, Alice, JLCs podd, Spöktimmen och...
Mia Skäringers podd, va?
Mia Skäringer kanske.
Ja.
De har fan.
De har det bra.
Ja, de behöver inte 1 miljard dollar.
Nej, det behöver de inte. Men det känns ändå bra att han får 1 miljard klumpsumma sådär.
Mm.
Det känns... Det är en bra ökning. Om man tänker Sverige versus USA.
Mm. Det känns rimligt.
Ja, men det känns rimligt. Alltså det känns nice att det är så. Det är lite liksom Hollywood-feeling över det.
Ja, men det är lite som när man... Alltså hur man behandlat fotbollsspelare nu. Alltså att Neymar och Mbappé, att man bara säger, ja, men han är värd 1 miljard. Ja. Och nu säger man samma sak om poddare.
Exakt.
Han är värd 1 värteskaramell, han är värd 1 miljard.
Synd att vi fortfarande spelar Superettan dock.
Ja, det hade jag varit att ta i.
Jävla balle.
Ballen. Hej Spotify.
Ja, men man gläds ju åt när det går bra för andra, Petter.
Gör vi.
Och vi ska inte säga någonting. Vi har ju precis signat på för Acast. Det är toppen ju.
Det är jättekul.
Ja.
So far so good. Vi har aldrig varit på Acast hittills. Därför att ja, det hände en grej i Kina. Som gjorde att vi inte kan vara på ett nya kontor.
En person blev lite sugen
på... Ja, en kines fick smak på fladdermus, ja.
Ja, Batman.
Undrar hur fladdermus smakar? Alltså, var det värt det?
Ja, det är frågan.
Hur tillagar man fladdermus?
Jag tror man kokar eller steker. Men inte i ugn.
Nej, alla vet att fladdermus är ugn, smakar skärt.
Jag vet inte. Han ville väl bli...
Batman.
Mm.
Hej och välkomna till Tom och Petters podcast. Man skulle kunna tro att jag hade den inövad efter 170 avsnitt. För det här är 170 avsnitt nu.
Va?
Ja.
Men nej, jag har helt glömt bort Q&A.
Ja, men det gör ingenting för jag har inte det. Ja. Ja, nu sitter du där och skäms.
Men har inte du råkat hoppa över ett avsnitt?
Nej.
Ah, ja, det var värt att försöka.
Ja. Lägg det här för mig. Jag tänker också så här, vad är det du hade... Alltså, hade du planerat någonting som att det vore ett vanligt avsnitt?
Gud, nej.
Nej. Så jag, det var inte så att jag sabbade din mojo här.
Nej, jag hade inte planerat något stort. Eller litet för den delen.
Mm.
Men du, jag ger dig min morgon.
Klockan är 12.
Ja.
Du, vad fasen var det? Jag har ju, vi fick ju in från förra veckan också, lite. Och det kanske just du det. Har tagit bort.
Ja.
Hur ibland så går du bara in och raderar folk som hör av sig till dig.
Ja. Nej, jag orkar inte. Hej då.
Alltså på folk som hör av sig. Jag och Alexander var ute på en promenad för ett par dagar sedan. Och då ser jag att det står en bil på en skolgård. Det här är klockan 10 på kvällen kanske, med en öppen baklucka. Och så är det någon kille som skriker utanför bara, Petter Egnefors! Och jag säger, ja men tjena, hallå där grabbar! Och sen eftersom bakluckan var öppen och var på en skolgård så skojar jag och så skrek jag, säljer ni HB eller vad gör ni? Ja, exakt! Och jag... Okej. Det verkligen var 100% det som hände där.
Fan vad. Åh oh, shit.
Här skulle man skoja till lite och de tänkte bara jävla vad han har akklimatiserat sig bra till.
Det var polismästarens son.
Ja.
Alla vet om.
Men det är väldigt mycket så här att alla vet ju vem polismästaren är. Alla vet vem polismästarens son är. Det finns någon enkelhet som jag uppskattar så jävla mycket. Jag har ju liksom skrattat åt Alexandra när hon har pratat om orientdressing som bara finns i Norrland. Och va? Att man har orientdressing, det är någon typ av så här, majonnäs, remouladsås som inte finns någon annanstans. Och det är...
Är det som kebabsås?
Ja, det är som en egen kebabsås typ. Och de har ju det på allt. Alltså blodpudding, pommes frites, gröt... Ja. Intravenöst. Ja. Som hårgelé.
Ja. Ja.
Tvätta bilen med det.
Just det.
Använder som toapapper. Alltså det funkar till allt.
Ja.
Och det har jag ju skrattat väldigt mycket åt. Och nu förstår jag ju då att det är ju det godaste som finns.
Ja, det är det.
Ja, ja absolut. Och att och så... här, det kryddas också på ett annat sätt. Alltså, när vi kryddar så är det så här. Ja, men då tar man timjan, rosmarin, kanske lite basilika. Och här är det mer av att det finns en burk med alla de grejerna. Typ Aromat. Där det bara står, vad innehåller det här? Och så står det krydder och e-ämnen. Och det är skitgott.
Ja, det är lite mer vikinga-style.
Ja.
Det är ingen finess.
Nej.
Det är
nej.
Bara på med skiten.
Ja, men varför krångla? Det är som ja, Sunes här som är den här... Den, lokala hamburgerbaren som är mitt emot Max. Alltså den håller fortfarande emot Max herravälde här uppe.
Mm.
Och Max har ju liksom som slogan någonting av så här alltid färdig. Jag minns det, jag vet fan vad de har. Men det är någonting med att de gör kvalitet, vilket de verkligen gör. Och Sunes USP är mycket mat för pengarna.
Ja, och alltså, det funkar ju 100% på dig.
Ja, men gud. Alltså stor strips med orientdressing på Sunes.
Ja, för ja, Max har ju ingen orientdressing.
Nej, de är fjärtiga för det.
Men har det gått så pass lång tid nu också att folk har vant sig vid och alla vet där uppe att du är där?
Ja, men jag, Tom, jag är inte Bradley Cooper, även fast man kan tro det med mitt nya skägg.
Men hur mycket människor snackar vi?
Nej, men absolut. Det finns inte så mycket människor heller här, som man ser på gatorna.
Nej, men jag menar hur fort har snacket gått? De flesta i vår ålder vet väl vem du är?
Nej, jag vet inte fan. Men alltså det är som vanligt, överallt så är det så här, det är fyllon. Glada, goda fyllon.
Vadå som vanligt?
Glada, goda fyllon som säger att de uppskattar vår podd, men de tycker att du är bättre.
Men, men så säger de ju till mig också.
Att
det
du är
ju
bättre.
Någon slags nej alltså du är bättre. Det är ju någon slags de vill vara roliga och kränka.
Och de lyckas.
Vad var det jag tänkte bara? Men vadå när du säger fyllon så tänker jag att det är folk som är äldre som inte lyssnar på vår podd.
Ja men jag menar parkbänksalkisar.
Hör du det? Härligt.
Petter. Från Tom och Petter.
Vad heter hon den där?
Vad heter
hon? Vad heter den blonda?
Alfred, det är jävligt bra. Det, nu pratar vi. Det, den här karaktären som, det här kanske vi har sagt innan, men det är så jävla kul. Den här rösten jag gör till ordningsvakten som vi gör i Överbordet. Andra säsongen, Björn och Börje.
Du har skön stil, Björn. Skön stil, Björn, och glimten i ögat, men lite kaxig.
Ja, tack.
Det gillar jag.
Samma.
Då pratar jag så här. Tjena, har läget? Och det kom ju från en kille som vi jobbade med som var bartender på Ängelen där vi hade teatersport när vi precis slutade skolan.
Som fortfarande är bartendare.
Ja, han har jobbat där i 700 år. Eller inte 700, men i alla fall 45 tror jag.
Ja.
Och han har samma frisyr, alltid haft hockeyfrisyr. Och det är inte bara samma frisyr, det är samma hår, känns det. Alltså, håret växtes ut så en gång. Och sen stannade det.
100%.
Ja, och sen så när vi var där och vi hade ju varit där, vi gjorde väl där 30-40 gånger kanske, alltså jättemycket. Och han stod alltid i baren och var jättegullig. Och han mindes aldrig vad vi hette.
Nej.
Och han säger, tjena Peter, tjena! Tjena du, förresten, du kom hit. Och sen pekar han på dig. Vad heter han? Ja, det är Tom. Ja, och den andra. Ja, Alfred. Och du? Petter. Just det, Petter. Ja. Och så var det
så
varje gång.
Han varje kväll. Den enda han kom ihåg, det var ditt ex, Sigrid.
Ja, som var där en gång.
Ja.
Hon den blonda Sigrid, hur mår hon?
Var är hon?
Var är hon någonstans? Och du vad heter du?
Hej, Sigrids kille här.
Vi har samma namn, Peter.
Vi har typ exakt samma namn.
Ditt namn, säg ditt namn till mig bara.
Heter du också Peter Assa Rosengold? Nej.
Oh, fan, vilken härlig kille det var.
Ah, han var absolut underbar. Men vi ska sätta igång med vår Q&A nu.
Ja, det ska vi göra. Det ska vi göra.
Och jag tycker att det var bra. Ja, bra frågor idag. Folk har ju tuffa problem.
Bra. Och bra att vi kan hjälpa dem.
Ja, jag vet inte, jag kommer inte ta det här i någon speciell ordning, utan vi får helt enkelt bara köra på.
Ja.
Tycker jag.
Det är som den där kryddmixen. Det är bara i med allt och så
aromat.
Blir det säkert bra.
Jajamän. Vi pepprar liksom. När hon den här som frågar det här ber om timjan till sitt problem, då kommer hon få aromat.
Ja.
Hon kommer få lite ditten och datten.
Ja. Och rent sås.
Exakt, och rent dressing. Jag vill att ni ska prata om hur man hanterar att ens partner har haft väldigt många sexpartner. 100 plus innan en själv. Är 25 år gammal och man kan tycka att det känns larvigt att fundera över sånt. Att man borde vara mogen så att man ska kunna gå vidare med sitt liv. Men ändå så gör det ont när det kommer till att han aldrig kommer kunna testa något nytt med mig. För han redan har gjort allt med olika typer av människor. Får en klump i magen av att han har haft trekanter hit och hit, hit och dit och haft gött mos med andra. Det blir någon press att han gillat sånt tidigare, så kommer jag och han kanske kommer tröttna på det lilla jag har att erbjuda.
Ja, oh, intressant.
Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found.
LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det där är ju en inställningsfråga ju.
Bra, vidare till nästa fråga.
Nej, men kommer jag aldrig kunna ändra på det faktum att han har haft sex med 100 pers.
Mm. 100 plus.
103 pers, ja. Säger vi. Så att det, så är det. Men det behöver ju inte betyda att han har och vill göra massa sjuka grejer fortfarande. Alltså det kan ju vara en del av ens liv och sen så har man gått vidare och stadgat sig. Alltså, vad säger du om det? Ja, men bara för att man har haft en trekant betyder det inte att man vill ha fler trekanter.
Ja, men jag förstår. Nej, det är inte som orientdressing nödvändigtvis.
Nej.
Once you pop, you can't stop. Nej, men att jag tror att så jävla mycket också handlar om det här med att när man tittar på sex så ser man, alltså det kanske, när man har haft 100 stycken sexpartner, 100 plus, så kanske det blir lite det. Men att när man tänker på, alltså ens partners tidigare, framförallt om det har varit one night stands, så känner man ju, alltså, den enda bilden man får upp är ju just från sexet.
Så tänker man också att så här, ah, han har haft toppen sex med alla.
Ja.
Han, det kan mycket väl vara så att det är bara tre av de personerna som han har haft någorlunda bra,
ja, men
sex med.
Minnesvärt sex med.
Ja.
Jo, men och att, för att man ser, alltså just sex blir så himla, det är en sån superkänslig grej att vara svartsjuk på, därför att det är väldigt, alltså att det, man är oftare av eller svartsjuk på en partners sexrelationer än den alltså att de har haft relationer. Typ, alltså man kanske inte ser sex som en upplevelse på samma sätt som man ser att de har kanske rest till Paris tillsammans som en upplevelse.
Nej, för det är också så här, sex i en relation betyder ju så mycket mer än one night stand sex. Så när du är ihop med någon så betyder ert sexliv, det är så himla mycket starkare känslomässigt kopplat än de andra sexpartner som han har haft då.
Ja, och jag tycker att hon är bra, alltså att hon har identifierat det ganska fint själv när hon säger att den här svartsjukan eller den här oron kommer ifrån att hon känner att hon inte vill vara tråkig. Mm. Alltså att hon har själv identifierat varför hon inte tycker att det är härligt. Att det kanske inte nödvändigtvis är svartsjuka. Eller att det är någon gammal svartsjuka. Utan mer att det är en framtidsoro.
Det måste ju finnas någonstans som han inte haft sex på. Som de kan ha sex på för första gången ihop.
Ja, och om det är alltså, det man liksom känner, men alltså sex,
det, ja, är, men det var en sak som hon skrev ju, att så här, han har redan testat allt med andra.
Ja, men frågan är, alltså saken är att har man haft sex, då är det fortfarande att du har ju sex med en person. Det är så lätt att man ser hans sexuella äventyr som bara en massa produkter. Medan, alltså det sex man har med en partner, det har man ju med sin partner. Alltså det, bara att hon är en ny person är ju en upplevelse som han är kär i.
Ja.
Alltså.
Ja, jag menar alltså. Man får ju försöka liksom intala sig själv eller försöka se det som att det sexet som ni har ihop är ju liksom... Det finns ju inget bättre än att ha sex med en person som man är kär i och älskar.
Mm.
Alltså det är ju ett... Det är så mycket mer än bara en akt liksom.
Ja, och att hon förmodligen... Alltså det är så lätt att fokusera på den andra och vad den andra vill. Men det är också... Man vill ju inte att hon ska tappa sin vilja i det här. Alltså att hon ska... Hon måste ju fatta att... Alltså det är inte bara han som kan bli uttråkad. Det är inte bara han som kan vara missnöjd. Bara för att han haft många partners betyder inte det att han har en helt annan syn på er sexuella... sexuella exakt, relation.
Det är inte upp till henne att hon ska erbjuda honom det de här 100+ kunde erbjuda. Alltså... Hon ska inte känna att hon behöver väga upp för alla tidiga sexpartners man har haft.
Nej.
Och fylla alla hans möjliga tidigare behov.
Mm.
Och alltså ett... den pressen och den inställningen är ju fel.
Ja, och sen så förstår jag liksom att det finns någon typ av oro såklart i att en person som har haft sex som någon typ av... Alltså har man haft 100 stycken sexpartners så känns det inte som att man har det kanske enbart för att man gillar... liksom sexuella frigörelsen hos sig själv, utan kanske att man försöker få någon typ av bekräftelse eller att man vill alltså det är lätt att slå på liksom ganska stora växlar i varför en person har haft väldigt mycket sex innan.
Mm.
Och vet hon varför han har valt att gå den vägen? Alltså, för att om det är så att han haft ett sexmissbruk till exempel, då är det en helt annan diskussion som måste föras.
Ja. Men okej, men rent konkret då, vad kan vi säga för att stilla hennes ångest? För det är ju det handlar om.
Ja, men det är ju att han är lika mycket ansvarig för att ert sexliv ska fungera som att du är. Det är nummer ett. Du är inte sekundär i ert sexliv. Nej. Så att du ska inte se ert sexliv som att du kompromissar med att han ska känna sig nöjd.
Verkligen inte. Och jag tycker helt ärligt, om det är så att det är en sån liten enkel grej, men om det är något som du stör dig på, att han har redan gjort allting och ni kan inte dela någonting nytt tillsammans. Det finns säkert någonting, någon plats eller vad som helst som ni kan göra som han inte har gjort tidigare.
Ja, men
det är bara en sån enkel liksom grej för att ni, som man kan göra tycker jag.
Ja, och sen alltså att förstå att alltså sex, efter att man har haft sex första gången, så blir sex egentligen aldrig riktigt nytt igen på det sättet. Alltså du är ny och det ni gör är nytt för att det är du som har sex med honom.
Ja.
Och därför att du har sex med personer, människor. Du har liksom inte sex med kroppar bara.
Och jag tycker det bästa sexet man kan ha är när ens hjärta är investerat på det sättet. Så att om han inte har haft relationer med alla de här personerna, så är förmodligen ert sex och er relation så jävla mycket mer värt än varenda litet ligg han har haft innan.
Mm. Ja, men, så
så låt inte det få hålla på och störa, för ni har ju någonting större på gång.
Mm. Och alltså det är också lite att alltså sex det är någonting som är lite skevt, därför att vi alltså sex är ju precis det man gör det till. Och alla ska få ha sin egen sexualitet såklart. Men vi hyllar ju nu alltså den singelmänniskans sexuella frigörelse. Alltså att alla ska få göra precis vem de vill med vad... alla ska få göra precis vad de vill med vem de vill så länge det finns samtycke. Och det ska vara helt okej. Okay, och det är inte skadligt om alla är med på det och sådär. Och det är ju bra, men... Det tvära kastet från att man säger att sex är frigörande, gott nytt. Och sen att när man helt plötsligt skaffar en relation så blir det en öppen sexualitet, någonting som är väldigt fult. Och någonting som är väldigt, alltså det är väldigt tvära kast när vi har, vi hyllar monogami och att man ska ha en partner och att man ska ha livslång kärlek med ett hett vilt sexliv i hela sitt liv. Och samtidigt så hyllar vi singelmänniskans sexuella frigörelse helt och fullt som någonting ganska ofarligt.
Det är så lite som att vi tänker att så här, alla är ute och testar och sen så hittar de rätt. Och då, ja, är det klart med allt. Alltså då till slut sitter det och då vet man att that's it. Och då kommer du stanna där. Alltså det är lite den uppfattningen. Den är resan som folk tänker att det ska vara.
Ja. Men det är ju väldigt, för att det är väldigt lätt när man tänker på typ så här. Om hon till exempel tänker på sina tidigare partners, sexpartners. Alltså du, bara för att han i kvantitet har mer pinnar, om man ska uttrycka sig så om människor. Men det blir lätt så när man har haft över 100 sexpartners. Bara för att han har haft sex med fler människor betyder inte det att hans sexuella liv har varit mer spännande eller bättre än det hon har haft innan.
Nej, gud nej.
Men det är liksom, man, det är väldigt lätt att haka upp sig på nummer och siffror bara för att...
Vi lever ju, som du sa också, så jävla mycket i en tid där kvantitet vinner kvalitet på alla fronter. Mm. Liksom. Och det är väl lite det. Vi är ju sådana som skulle rösta kvalitet före kvantitet, samtidigt som vi håller på med vår 170:e podcast. Men man får ju väga det där. Jag tycker man bara bryt ner siffrorna så att det inte känns som att liksom det är 100 plus liksom kärleksfulla, otroliga sexupplevelser med olika människor. Alltså måste bryta ner det till, det kanske är 5 bra ligg.
Ja.
För att göra det skönare för dig. Så att du inte går runt och tänker att det är ett jävla Mount Everest av pleasure.
Mm.
Som, och sen, han har haft innan. Som ska, ja, kokas ner till dig sen.
Ja, precis. Och sen är det väl också det här med att, alltså, det där är ju inte den han är nu nödvändigtvis. Du ska ju inte straffa dig själv för att han är någon han inte är längre. Om han säger och är ärlig i att han uppskattar ert sexliv nu, då ska inte, då är det väldigt destruktivt om man känner att man som mall för ert sexuella liv som ni har precis nu använder hans gamla jag och hans gamla upplevelser för att definiera er just nu.
Mm.
På något sätt så är det är väldigt svårt, men att man måste på något sätt hitta en harmoni säkert i att så här, det här är det han är nu. Det här är den personen han är nu. Och den han har varit spelar nödvändigtvis inte alls någon roll i hur er relation är just nu.
Jag tycker också att det är ändå fint av henne, samtidigt som det inte ska vara så att hon vill motsvara och ge honom allt som han har haft.
Ja.
Alltså, ja, men hon ska inte behöva det, men det är ju liksom, det är ändå en fin tanke gentemot sin partner, för man vill ju det någonstans.
Ja. Ja, men det är klart.
Även fast du ska inte behöva känna så.
Jo, men det är en gulligt och fint ställt fråga att säga han har haft mycket sexpartners och inte säga jag har avsky mot honom för det, eller jag är jättesvartsjuk, eller utan att det mer handlar om att hon vill fortsätta ge honom de sexuella upplevelserna som han kanske förr i tiden har velat ha.
Mm.
Att hon inte lägger över det på en skuld på honom direkt, mer än vad det är att hon vill själv bli en, inom citattecken nu, bättre människa. Och det man vill säga är att du är redan tillräckligt bra. Alltså sex med dig för honom är en ny sexuell upplevelse. Och är ni kära så är det bara ett superplus.
Ja, och att han vill vara med henne och inte går vidare. Ja, är ju också bara
ett tecken.
Ett svar hela tiden på att fan, det ni har är ju perfekt, ja, på det sättet. Alltså, du ska inte känna dig oduglig liksom.
Nej. Nej, men verkligen.
Men bra fråga.
Jättebra
och luddigt, fråga. Luddigt aromatsvar.
Hej, lyssna på er podd och att ni snart ska ha en Q&A och vill ha ett ämne jag skulle vilja prata om. Jag vet att ni ibland nämner lite kring ämnet, men jag önskar att ni tar upp det lite mer kring håravfall när det kommer till oss killar och män. Killar och män. Det är, vad är du, en kille eller en man?
Jag är nog en man nu, va?
Ja, jag är en pöjk.
Ja.
Det är nog många fler än man tror, inklusive mig själv, som mår piss av att tappa det i så pass ung ålder som 20-30. Exempel. Hur ska man hantera det om ni inser att man tappar det? Hur ska man tänka? Hur förbättrar man sitt självförtroende kring det? Vad tycker det motsatta könet? Eller samma kön om man för den delen. Det är en liten brasklapp som jag sticker in. Tack för en bra podd. Tjusig fråga. Jag uppskattar som fan när killar har av sig om sådana här frågor.
Verkligen. Det här behövs ju pratas om för män. Det är väldigt många som tappar sitt hår ju. Vad är det? Vad är procenten, Petter?
Det kan jag googla fram på innan du hinner säga uppfläkning.
Uppfläkning.
100%! Vänta, jag behövde mer tid. Håravfall på män i procent. Mannen entwurfen per lift. Ja, det blev tysk. Ungefär 30% av alla 30-åringar börjar märka håravfall. Jävlar. Och att märka, när man märker håravfall, då har det också redan börjat gå ett tag, kan jag säga.
Ja.
Man märker inte när man tappar de första 100 håren.
Nej, men det är ju en jättestor ångest för män. Och det går inte att säga någonting annat. Det är väl ingen som vill vara bald. Alltså, jag har ju ångest över det. Du har ju ångest över det.
Jag har mindre ångest över det nu. Alltså efter att jag bara, jag vet inte. Jag har liksom inte riktigt. Alltså i början när jag såg det, då hade jag ju alltså svårt att sova ångest. Det kändes ju lite som att det var en dödsångest nästan inblandat i det.
Okej, okay, men så mycket ångest har inte jag haft. Jag har bara en liksom. Det är som en molande, ibland påminns jag om att det är oklart om du kommer ha något hår när du är 40. Liksom, jo, men det är inte, det är ju en riktigt onajs förändring.
Sen, ja, framförallt eftersom man inte får välja.
Ja, och alla säger så, ja, men har din morfar hår? Mm. Som om det är liksom, det finns ett sätt att veta om du kommer få hår eller inte.
Mm.
Jag har kvar hår. Och nej, han har inga hår. Han har inga hår på huvudet.
Jag frågade min mamma, hade min morfar hår? Och då sa han, ja, tjockt, gyllenbrunt, länge. Det var så vackert, som en fransk kung på 1300-talet. Och där sitter jag och har 4 månaders gammalt bebishårs hår på huvudet.
Men länge, vad menar du? Och sen, tills han var 41. Tappa allt.
Nej, men hela sitt liv så hade han jättebra hår. Så att, nej, men, och sen, det är också, jag undrar om det kommer ifrån, alltså du och jag har det där lite, vi ser på det lite olika tror jag, för att jag, att min ångest kommer inte från mitt utseende utan från att det är som en påminnelse om att döden är med hack i häl.
Mm, alltså det ja, det finns ju en fåfänga i det såklart.
Ja. Och du, men du har ju också varit väldigt snygg. Alltså du är väldigt snygg. Men du blev ju snygg väldigt tidigt. Jag tänker om det kan ha varit någonting i det som gör att du, alltså identifierar. Du har ju fått höra att du är snygg väldigt länge.
Alltså så här, om man, ja, jag vet inte om
det, ja, men så är det. Ja.
Men det finns ju andra grejer som du har kontroll över.
Mm.
Som din kropp till exempel.
Mm.
Som vad det gäller fåfänga.
Mm.
Alltså som du kan hålla dig snyggare på än ditt hår. Alltså du, det finns ju många sätt som du kan göra dig ful på med mycket hår också.
Mm.
Så att för vissa kanske det blir snyggare genom att inte ha något hår alls. Ta bort liksom problemet av choice, att du kan välja att ha en ful frisyr.
Mm.
Och vissa människor går ju igång och tycker att det är snyggt med liksom skalliga.
Ja, för när man pratar om vad motsatta könet tycker, eller i alla fall om man säger motsatta könet, om man pratar om vad eventuella romantiska relationer tycker om det, så är det ju också, det är någonting som du 100% ska skita i.
Det är ingen som kommer inte vilja dejta dig för att du inte har något hår. Alltså
eller det, kanske eller... så är det det, men det är inte människor som du vill dejta i så fall.
Nej, alltså så här, vem fan skulle liksom välja en partner utifrån frillan liksom? Nej, men det är ingen som gör det.
En svag person.
Ja, men en svag person så här, oh, ha, så fina flätor, långa flätor. Jag väljer att vara med den här personen. Det är ingen som gör så. Jag har ju långt, jag kan ju ha flätor, så det är därför jag, men sen så finns det, det finns väl, det finns ju, det känns ju som att det har ju gått väldigt fort, men utvecklingen av olika hårtransplantationer och sånt finns det ju, det är väl dyrt som satan, men om man kollar, det är inte så att en tredjedel av Hollywoods alla skådisar är bald.
Nej.
Så att, och det är, de flesta har gjort håret där borta utan att någon har märkt någonting eller någon vet någonting här borta.
Mm.
Så att, men
det är, ju
det är väl också en del av liksom ålderns tand som vi pratar om, att så här, fan, du kommer ju förmodligen bli fulare och fulare och äldre och äldre. Mm. Och du kan inte kämpa emot. Håravfallet är ju svårt att kämpa emot.
Ja, men och det är ju någonting som är så jävla skevt också i att, alltså, om man tänker på det här med hur ludermässiga media är, som alltid ska försöka, alltså, spela på våra värsta rädslor när de säger typ så här, här har Matthew Perry från Vänner gått upp i vikt, vilket vrak. Eller nu har Adele gått ner 50 kilo och visar upp sin nya kropp, som att det är, alltså att man... Folk liksom identifierar, alltså man får serverat när man pratar om utseende i media med både vad som ut, alltså med utseendet och en värdering kring det. Alltså ja. Det, att man, att, och att det är klart att man kan identifiera sig själv med sitt utseende, men alltså ditt, du har inte bara ett utseende, för att ditt utseende är olika för alla människor.
Ja, och så, alltså, det finns ju sjukt mycket snygga män som är bald. Så att jag tror inte man ska liksom koppla det direkt som att, som du säger, bara, ja, men tappar du hår och då är du, där har du tappat ditt utseende.
Jo, men också för att jag vet inte om man ska uppmuntra folk till att liksom göra om hela sitt utseende för att man är missnöjd. Alltså, jag förstår att man vill liksom klippa naglarna, att man kanske vill ha hår lite längre, eller som i mitt fall inte ha hår på vissa ställen för sin egen skull, och att det finns ju en hälsosam kanske liksom omvårdnad av sitt utseende som kanske bara är bra. Men när, om det är så att man har riktig ångest över håravfall, då kanske man kopplar lite för mycket sitt utseende till ens sitt egen värde.
Ja.
För att det finns ingenting, alltså, jag tror att de flesta, alltså så här, antingen har man problem med håravfall just för att man tycker att det är jobbigt att man blir äldre, eller så är det för att man vill vara snygg, för att vi kopplar en bra liksom Brad Pitt-frillat till en snygg person. Men det är, man kan lika gärna vara en snygg Stefan Sauk.
Ja, Jason Statham.
Jason Statham, The Rock.
Ja, men där har vi ju två extremt snygga, sexiga män.
Ser du bra ut i keps?
Ja, men vad var det jag tänkte på?
Jo, men typ,
jag tror att det jobbigaste är ju, jag kan tänka mig att när man börjar tappa hår och liksom stadiet mellan tills man väljer att ta bort allt hår, att det är det jobbiga. Så när man väl har tagit det beslutet, så kanske det släpper väldigt mycket. Att så här, nu är det klart, nu är det så här, nu kan jag fortsätta. Men det här mellanläget Ja, jobbigt.
Ja, och att på något sätt så, alltså, det är ju, det känns, man ska liksom inte döma folk som gör om sin kropp som de vill, för det har de full rätt till att göra, men vi har ju någon typ, det är någonting som känns att det är lite tjall på linjen, va, när vi säger att nu har Khloe Kardashian helt ändrat ansikte och folk hyllar det. Alltså att hennes, så som hon såg ut för 10 år sedan, hon har liksom tagit tillbaka det till affären och sagt, jag vill ha ett nytt ansikte, tack. Precis som man gör med en fotmassagemaskin som inte funkar.
Ja, nej, men det...
Och säger så här, nu är hon snyggast i Kardashian-familjen. Och folk hyllar, och det är bara så här... Det finns...
Nej, men det är ju sjukt. Alltså det... Folk börjar leka gud liksom.
Mm.
Och det är inte säkert att man mår bättre av det. Det är ju också, har du sett de här bilderna på personer som har lagt ner liksom alla sina pengar för att se ut som Justin Bieber eller som David Beckham liksom.
Ja.
De kan inte, de kommer aldrig komma i närheten av att se ut som dem.
Nej.
Och du måste på något sätt, fan vad långt utdraget det här blev.
Nej, men jag tycker att det är bra, det är bättre att vi håller kvar vid ett ämne tills vi har fått ut allting vi vill säga än manglar igenom.
Men jag kan säga, jag har ju ångest över mitt hår, för att, och det är fine, man får ha det. Och skulle kunna tänka mig göra i framtiden någonting för att det ska bli najsare.
Mm.
Alltså, och det tycker jag man ska få göra om man vill det. Det finns liksom inget. Men det är som du säger, det är ju lätt. Jag är rädd att så här, om man väl börjar fixa saker med sitt utseende, att man får smak på det och börjar göra massa andra grejer och sen fastnar i att alla problem du har, all ångest du har, kan du lösa genom att fixa någonting med ditt utseende. Det är ju mycket bättre att acceptera saker med dig själv och din kropp än att försöka ändra på saker. Framförallt genetiska grejer som du inte har något val i.
Jag tror att ett bra sätt också att faktiskt komma förbi den här perioden nu när ångesten är som störst, som du säger, när man upptäcker att nu är det nedförsbacke eller uppförsbacke här. Nu är det finns ingenting jag kan göra åt det här egentligen. Alltså du kan ju transplantera in nytt hår eller försöka upprätthålla det du har så gott som möjligt. Men den här härliga kalufsen som du en gång hade, den är inte kvar. Och att ett bra sätt är ju också att ha perspektiv på vad det faktiskt är som händer. Alltså, du har inte cancer. Du har inte blivit lam. Det finns ju jävla många grejer med en själv som man måste lära sig och ibland mana fram att uppskatta. Det är så lätt att titta på allting man har och titta efter nästa grej som man skulle kunna ha istället för att uppskatta de grejerna man redan har. Alltså, funkar din kropp? Alltså, folk borde varje dag, det här har jag ju tänkt på mycket nu också när vi är här uppe med Peter med Alexandras pappa som är väldigt sjuk, och att man tänker ju aldrig på det man har först det är inom citattecken för sent. Och att bara ha en frisk kropp, alltså har du bara inga fysiska eller större psykiska problem, alltså du kan, man kan verkligen manuellt varje dag, om man vill lätta sin ångest, gå runt och manuellt berätta högt för sig själv om saker som man fortfarande tycker om och som man uppskattar hos sig själv.
Verkligen, det är jättebra. Det är fint att du säger det, för det, om man bara har ångest över sitt hår eller att man kommer tappa hår eller har börjat tappa hår, om det är det mest ångestfyllda i ditt liv, då ska du då ska du känna dig ganska lyckligt lottad.
Mm. Och det känns ju inte så, man kan ju inte bara säga till en person att inte ha ångest över det, för att det kan vara jävligt tufft, alltså på väldigt många sätt, att känna sig mindre attraktiv eller att känna att man blir äldre eller sådär, men att fokusera, låt det vara så, för att du kommer liksom att vara tvungen att acceptera det, och det kan ta tid, men under tiden så kan du stress, alltså släppa på den stressen lite grann genom att faktiskt gå runt och tänka på saker som du tycker om hos dig själv, eller där du har, inte bara, eller kanske inte tycker om nödvändigtvis, men där du uppskattar att det funkar.
Ja, och sen är det så här, det är klart att det är viktigt för dig att känna dig snygg, eller känna dig återvärd och sådär. Men i långa loppet så är det ju ingenting att hålla fast vid att du ska vara snygg och evigt ung.
Nej.
För det är ett race du alltid förlorar. Ja, men så att liksom ja, att börja redan nu när du, om du är mellan 20 och 30, att börja lägga om ditt fokus från liksom att så här vara ung och snygg och börja typ tänka mer långsiktigt, så är ju det bara bra.
Ja, för du vill inte vara en 45-åring som fortfarande går in på TikTok för att få uppmärksamhet och gör, alltså man måste på något sätt acceptera att man ens, att vissa saker i ens liv kommer att gå ut och andra saker kommer komma in istället.
Ja.
Som en nice boldness.
Verkligen. Men jag känner med den här frågan. Jag tycker också att det är jobbigt. Jag ligger inte sömnlös, men jag blir påmind om det, och då får jag en djup suck i hjärtat och känner, jävla skitjävel. Ska det vara så här nu?
Det känns orättvist också. Alltså att folk sitter på stora kalufser och de har inte gjort ett piss för att förtjäna det. Ja. Och själv så ser man ut som en godisklubba som någon har tappat på matta liksom. Hej Piotr, och nu inom parentes, och Tomballs. Jag och min partner bråkar väldigt mycket om små saker, och det känns som att vi mest när vi är hemma med varandra går runt och är sura och väntar på att nästa bråk ska blossa upp. Vi är kära i varandra, men så fort vi är ensamma hemma under en lång tid så börjar vi bråka om petitesser. Vad skulle ni göra? Vad tänker ni?
Gör slut!
Hej då!
Gör slut! Hej då!
Ha det bra! Nej, men vad fan. Det är väl jättevanligt. De flesta bråk man har är ju småbråk som inte betyder så himla mycket.
Ja.
Alltså, det som känns som att man oftast tänker på när man bråkar med sin partner, det är ju hur fruktansvärt onödigt själva bråket är. Och att det nästan alltid handlar om någonting annat.
Verkligen. Så det som, frågan är, vad är det som är det underliggande? Mm. Vad är det som är det underliggande, är ju det man undrar.
Ja, och att när det är mycket så här småbråk, och framförallt när man... Jag och Alexandra klarade oss ganska bra ifrån det, men att när man liksom upplever att folk bråkar mycket par, då känns det som att det är någon typ av maktdynamik som hela tiden står som en grund. Alltså att man försöker etablera någon typ av jämställd, eller liksom där man försöker få mer makt över den andra i förhållandet.
Ja. Och så här, vissa par bråkar ju, eller liksom är dryga mot varandra när andra människor är där.
Mm.
För att visa någon slags hävda sig gentemot andra par.
Ja.
Vem det är som är liksom kan mer och bestämmer och jävlig. Men att när de säger så fort de är själva, då är det ju verkligen att det pågår en liten maktkamp sinsemellan.
Ja.
Men alltså, man får ju väldigt mycket frågor. Jag undrar väldigt mycket, vad är det stora problemet? Jag vet ju att när jag och Vera har egentligen bara bråkat om en sak. Och det var, det som låg bakom var att Vera ville ha barn och jag visste inte om jag var redo eller inte. Ja. Och det var liksom ett underliggande problem, eller ett underliggande, vad heter det?
Ja,
ja, men det var det som det var,
tycker jag, satt huvud på spiken.
Ja. Nej, men det var en konflikt liksom.
Mm.
Där vi kände olika, som vi var tvungna att reda ut flera gånger.
Mm.
Liksom. Tills det blev så som det blev, och nu är vi alla väldigt lyckliga. Nej, men så att det är det jag undrar, vad är det som får dem att börja bråka om massa små saker?
Ja, och ibland så kan det ju också vara så att, alltså att par bråkar därför att de känner att de är rädda för att bli tillintetgjorda. Alltså just det här med att det finns någon typ av maktbalans där par går runt och tänker att jag måste vinna bråk. Alltså det är det första, det tycker jag är, det är liksom typ ett ganska bra, om jag någonsin ska använda lackmuspapper, som jag använder för ofta, rätt, så är det till det här. Och det, lackmuspapper är alltså det man mäter vad som är surt och basiskt i då, i kemin. Men att ett lackmuspapper på när man bråkar, om det är liksom ett hälsosamt eller ett icke-hälsosamt bråk, det är ju hur mycket vill du vinna? För att om det är bara att du vill vinna, då är det någonting som är på tok. För att man kan inte vinna med en person som man säger att man ska spendera resten av sitt liv med. Då kan inte ni gå runt och vinna över varandra.
Nej, och sen känner jag också så här att det finns ju par, alltså, folk är ju väldigt, väldigt olika. Vissa människor, som du säger, vill ju gå runt och liksom argumentera hela tiden och vinna och ha någon slags vinnarmentalitet.
Mm.
Men det jag tänker på är att det blir ju också en vana att liksom, bara för att du kan säga någonting i det här tillfället, så gör du det.
Mm.
Alltså att många, när man är med varandra och framförallt nu i karantäntider hela tiden, så känns det som att folk blir liksom lata i sina tankar och säger allt de tänker.
Ja.
Snarare än att liksom tänka så här, okej, vad betyder det att jag säger det här? Vad är det jag säger när jag säger det här?
Ja.
För ofta så kan man ju reducera och koka ner till att så här, det här är ju bara en dryg kommentar.
Ja.
Alltså det finns ingenting, det finns ingen välvilja i det whatsoever.
Mm.
Och börjar man liksom gå runt i det tillsammans och börja tracka varandra för att man egentligen bara är trött och inte orkar fundera.
Mm. Man orkar inte ändra sitt rutin man har i hur man pratar med varandra.
Nej, och man bara stör sig på varandra och man tycker att den andra luktar fjärt och liksom
inte städar undan.
Och, ja, exakt. Och så bara blir det liksom, så blir ens lingo alltid liksom en kommentar på någonting annat.
Ja.
Som bara är drygt. Och det är ju jävligt onödigt.
Ja, men ja, alltså.
Och jag tror det är väldigt vanligt. Alltså att man till slut bara, man den man har omkring sig går man lite på nerverna på.
Mm.
Men man vill ju liksom inte att det ska bli ens lingo.
Nej.
Som par.
Ja, för det är ju inte farligt att bråka om saker. Och det måste man ju på något sätt göra. Nu använder vi bråka ganska slarvigt. Men då menar vi egentligen att det finns en konflikt som är mer eller mindre baserat i någonting som är allvarligt eller bara slentrian onödigt liksom. Men att om, alltså de många saker och bråk kan man ju liksom undvikas genom att man är en större person. Ja, det är också så att jag tror att man måste ha inställningen när man går in i ett förhållande med både vänner och partners och sådär, att ibland så kommer man få äta lite bajskorvar.
Ja.
För att alla, folk har dåliga dagar, folk är utsatta för väldigt mycket stress, väldigt mycket saker händer i ert förhållande men också runt ert förhållande där du blir en ibland ett offer då för en persons humör. Alltså alla män som lever med kvinnor som har väldigt svår PMS vet det, att alltså den här idén av att att kunna sätta åt sidan sig själv och kanske sitt eget liksom värde, om man säger så, eller sin egen stolthet för stunden, för att man förstår att det som sägs här och nu inte är någonting som den personen på riktigt kanske tycker, utan det är bara ett hopkok av jävligt många stressade, upprörda känslor som blir ett par liksom osköna på tåtrampande kommentarer.
Ja.
Och att alla måste egentligen ha liksom lite det i åtanke också, att vi att man måste ibland, om man förstår att en person är under såna här liksom mycket stress eller sånt, nu ser jag det igen, så får man helt enkelt köpa det. Det ingår i att välja varandra som partner till döden skiljer er åt.
Ja, men och där har ju vissa otur att bli kära i barnrumper.
Ja.
Och tävlingsinriktade stjärtar som måste vinna varje argument och tar allting ordagrant och blir kränkt av varenda liten kommentar.
Mm.
Och går runt och grubblar på det och vill liksom sätta dit den andra.
Ja, och att många såna här grejer blir också, hade funkat så jävla mycket bättre med så många relationer, om alla typer av diskussioner eller konflikter som kom upp, om man kunde lägga sin värdighet åt sidan och bara titta så här: är det här viktigt för oss för att vi ska bli bättre? Men det är nästan omöjligt. Men
det är ju också ibland sjukt provocerande att, alltså, vissa vill ju bråka, vissa vill ju liksom få irritera sig och få utlopp för sina liksom känslor.
Ja.
Och det kan ju vara sjukt provocerande att då vara ihop med en person som säger, är det här viktigt för vårt förhållande?
Mm.
Vad säger du egentligen nu?
Ja.
Vad är det bakomliggande problemet?
Mm. Ja, det är klart, men det är också det bästa man kan göra väl?
Jag vet inte. Alltså, i vissa lägen kanske det är bara nice med lite mothugg och lite brottningsmatch.
Jo, men det finns...
Men inte att det blir liksom en... Jag vet inte. Alltså, jag har ju en tendens att vara lite av en pussy på det sättet.
Ja, men 100% jag med. Skulle jag nog säga. Alexander kanske skulle säga något annat. Men...
Ja, och det kan ju... I teorin låter ju det som en bra grej.
Mm.
Men ibland så kanske det är najsare att liksom stå på sig. Alltså, för mig kan det vara så här, fuck it, nu, jag står på mig nu. För att det är så vanligt att jag inte gör det.
Mm.
Om det är någon liten grej.
Mm.
Alltså bara för att, inte för att det betyder så mycket för mig. Utan bara för att jag inte vill att det ska kännas som att jag är så himla perfekt och duktig på att lyssna och göra det.
Ja, ja.
Nu låter det som att jag är en ängel, det är jag verkligen inte. Men det är något som jag kan tänka på i alla fall.
Mm.
Att ibland så kan det vara sjukt provocerande att man ska vara så rationell då.
Mm. Ja, och så att om det är det rådet vi skulle kunna ge, så är det väl det att så här, om man känner att det finns, att bråket handlar om att ni vill vinna och förlora. Alltså om du är mitt uppe i en konflikt och du känner att vill jag vinna till varje pris. Mm. Jag kan tvista på sanningar, jag kan dra upp gamla grejer för att få din partner att se dum ut. Då är det liksom läge att steppa tillbaka lite och se diskussionen för vad det är. För då är ni ute på fel spår. Där kan ni bara hitta förgörelse.
Ja, för det är ju liksom, det är som du säger, det finns andra sätt som ni kan tävla mot varandra på som är mer hälsosamma än att ni ska vinna i vem som är den bästa personen.
Ja.
Eller vem som har gjort värst grejer i sitt förflutna.
Mm. Och ibland så stör man sig på sin partner på saker de gör, och då ska du säga det, fast du ska förmodligen säga det när du har samlat ihop lite exempel som du vet, som du kan framföra på ett jävligt tydligt sätt. Så här, du brukar inte ställa undan, eller du du tar aldrig ur diskmaskinen. Du gjorde det inte igår och du gjorde det inte i måndags och inte i torsdags. Jag undrar bara, finns det någonting jag, alltså, kan vi fixa det? Om du kan göra det utan att låta som en liksom grinig femåring som är där för att sätta någon på plats, då kommer ni ha ett bättre, då kommer man ha en bättre diskussion, va?
Ja.
Så det är väl det man skulle kunna säga om det.
Om det.
Ska vi köra en supersnabb vad hänt i reality-svurg?
Ja, ja.
Ja, det ska vi göra. Och vad var det som hände egentligen den här veckan i reality-svurg?
Ja, men Anna-Lisa kom in i Ex on the Beach.
Ja. Och lagom till Addes trekant.
Ja. Det har ju varit mycket konflikt mellan, eller mycket fokus på Alexandra och Adrian. Eller Adde, som Alexandra kallade honom i ett bråk. Eller när hon var packad. Kallade honom för Adde också. Han har gjort bajsmackor och hon har gjort bajsmackor och de båda får äta bajs i princip.
Någonting som jag tänkte på som var ganska fint, det var Haidar. När han sa den här jävligt liksom fylle, kåta Haidar som man ser. När det börjar skelas. När han då, som den karaktären han blir, går in och säger till Ida att han har varit taggad på henne ett tag.
Just det.
Och sen så får Sara Bolaj reda på det.
Och hon har haft ögonen på henne.
Ja, exakt. Och att Haidar liksom dagen efter säger så, det var jävligt dumt av mig att göra det, men jag kommer att fortsätta och bara försöka vara bra igen. Jag vill fixa det här, och jag förstår att hon får vara arg så länge hon är arg. Jag kommer försöka vara kvar i hennes liv nu. Det var så jävla fint på något sätt. Det kändes så otroligt stor. Det var en så stor skillnad mellan den personen och den personen han var kvällen innan.
Verkligen, han erkände att han
att
han har gjort fel.
Ja.
Det är inte
samma sak med Adrian. Som fan, jag tycker han är sån jävla alla tiders. Även fast han kan kuka ur som fan, så är det också att det här med att han så fort när han fick reda på att Alexandra då hade legat med Adde, så blir han ju sur. Liksom berättigat säkert. Men sen säger han, men vem är jag att kasta den första stenen? Jag låg med Lisa när Ida var här. Så att alltså han, det är liksom, Adrian känns ju som en 100% liksom.
Han är sjukt medveten om vem han är och var han befinner sig.
Ja, och vad han har gjort och på sätt han försöker göra sig själv till en bättre person.
Ja, nej men verkligen. Jag tycker det är jobbigt att se Adde, denna stora bjässe,
gråta
så emotionellt störd liksom. För han, under hela säsongen har ju han varit liksom en klok, vis liten guru där inne som har försökt hjälpa andra i sina kärleksgrubbel. Och man har ju bara väntat på att hans hjärta ska gå i 1000 bitar igen. Och hans kompass blir ju helt rubbad varje gång hon kommer in. Liksom. Han är så splittrad i liksom.
Hon gjorde
ska han göra allt för henne och samtidigt så ska han låta henne gå vidare. Alltså det är jobbigt att se.
Ja, men hon gjorde ju också det extremt kloka valet i att inte kolla på saker han har gjort innan henne. Alltså man märker ju fortfarande att det läcker in gift i henne när hon säger så här, men jag bryr mig inte om det, men jag tycker du är äcklig. Då är det så här, okej, då bryr du dig.
Ja.
Så att ibland så pyser det ju ut det här, men hon försöker nog göra det bättre.
Ja. Jo, men det är verkligen, hon försöker ju ta det mogna beslutet.
Det var så jävla kul också med Adde som när Lisa och Alexandra sa att de skulle skoja lite med honom, att de skulle göra en liten grej för honom, och han direkt går in och börjar raka kuken och kommer ut med snoppen.
Ja, det är sjukt hur det där mynar ut till en ganska trevlig trekant.
Ja.
Alltså det såg ju inte... Det såg ju rätt chill ut liksom.
Ja.
Det var ändå märkligt hur det där landade. Från att det skulle vara ett prank till att alla bara var all in för stunden, nu kör vi trekant.
Ja. Klipp till liksom att en härlig ormgrop med orgasmer och...
Ja, det är så jävla sjukt.
Ömma kyssar.
Lisa och Alexandra ligger och hånglar själva liksom.
Mm.
Ja, det är väldigt roligt alltså. Ändå kul att se. Det som oroar mig lite är De Rosso och Bellas intresse för varandra.
Jaså?
Ja, för att jag vet inte hur de brukar göra, men kommer gamla deltagare som blivit utröstade in igen?
Nej, inte så ofta va?
För det känns som att de... Det är givet att produktionen vill att nu ska Bella tabba sig. Nu driver vi henne till vansinne.
Ja.
Och sen så tar vi in Arvid. Alltså de fuckar ju folks liv där inne.
Ja. För vår amusement.
Ja men verkligen. Alltså det är ju, de har ju väntat med att Anna-Lisa ska komma in.
Mm.
Tills Adde gör någonting dumt.
Ja. Alltså, absolut.
Och på samma sätt så plockar de ju ut Arvid för att nu ska Bella göra någonting dumt.
Mm.
För att kunna förmodligen kasta in honom igen då.
Mm.
Ja, och så fort några verkar få ett intresse för varandra som är liksom lite stabilt.
Mm.
Så kastar de ju ut den ena. Nu kastar de ju ut. De kastade ut Ida när Ida och Adrian började.
Mm. Arvid, någonting. Marv, ja, exakt.
Ja, och Mark och... Elin börjar få något. Någon av dem kommer säkert åka förmodligen. Mm. Mark. Och sen Emma nu när Emma och De Rosso.
Det är ju kul att Chikaboom Boom är där.
Och han, ja, han visar sidor av honom som jag aldrig sett förut. Han verkar liksom glad och sprallig och taggad. Innan, ja, i Paradise Hotel var han ju helt klippt till
Chikaboom Boom.
Han sa ju ingenting annat. Men här är han, jag har aldrig hört hans röst innan. Han verkar som en trevlig kille liksom.
Ja, verkligen. Supermysig.
Ja, men det är ju, fan vad bra det är. Det är så jävla bra.
Ja, men det är det. Det är alla tiders.
Men det är ju djävulens påhitt. Alltså de försöker ju medvetet den här produktionen. Och de som är med vet ju att de går in med liksom sina egna känslor och hjärtat. De flesta känns som att de är där för att träffa någon.
Ja. Men det är bra. Det är bra television från Dplay i år.
Verkligen, verkligen.
Så att, bra jobbat Dplay. Hörru, vi ska avsluta nu.
Ja, det ska vi göra. Men tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni lyssnar. Ta hand om er. Och corona är inte över bara för att det börjar bli bra väder.
Tänk på det. Bara en kort grej.
Tänk på det. Bara.
Det är fortfarande samma virus. Det är fortfarande folk som dör.
Verkligen.
Bara för att ni måste stilla suget i sprittarmen så kan ni fortfarande göra det hemma vid eller på... En väldigt gles utekrog om inte annat. Det är väl antagligen okej för att uppehålla någon typ av ekonomisk ruljans. Men kanske inte sitta på eller gå ut och dansa på Spybar. Ska vi säga så hörni? Vi gör det.
Bra, det gör vi.
Här kommer din låt va?
Ja, nu kommer Nobody Knows.
Dunderlåt.
Dunderlåten.
Ja. Toppen. Ha det fint hörni.
Hej då. Destination.
as the weight of the world is crashing down on you. Can have a look around when you feel all the weight of the world upon you. No matter where you go, don't worry about the goal. Nobody knows.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.